När jag föddes så visste man inte vad det var. Och alla ben i kroppen var brutna. Förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom.
Louise lever med en ovanlig sjukdom som gör hennes skelett extremt skört. Och minsta rörelse kan leda till frakturer.
Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet, som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
Men det här är inte bara berättelsen om en kropp som gång på gång går sönder. Det är också berättelsen om en kamp för självständighet och en olycka som kommer att förändra allt. Du lyssnar på Verkligheten med mig, Lia Cepeda Persson. Och det här är Louise berättelse. Jag sitter på tåget mot Västerås. Utanför fönstret sveper landskapet förbi. Jag ska träffa Louise, eller som hon kallar sig själv, porslinskvinnan. Och medan tåget rullar fram hinner jag tänka på allt det där som vi tar för givet. Jag tänker på skillnaden mellan våra livsvillkor och på sådant som för många är vardag, men som för Louise aldrig varit självklart.
Hej!
Hej, hej!
Hallå! Vad fint du bor.
Ja, men tack. På sommaren blir det över 35 grader här inne. Men utsikten, den ser man inte riktigt.
Nej, det förstår jag.
Men kan du beskriva lite här vad vi ser? För vi är ju hemma hos dig. Hur bor du och vad kännetecknar Louise?
Ja, jag bor ju då i en trea, i en lägenhet på 80 kvadratmeter nära vattnet. Så att den här lägenheten är då anpassad efter min funktionsnedsättning. Ja, då har vi då hallen här. Så till vänster har vi en tavla på mina två hundar som jag inte har längre, som är i hundhimlen. Så han till höger är Sigge som är min första hund. Och sen har jag lite minnesbilder här till höger också.
Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är ju då en kvinna på 90 centimeter. Jag kan verkligen gå eller stå. Blond, brunögd, 35 år. Alltid glad. Ser det mesta från den positiva sidan.
Vi spolar tillbaks i tiden. Det är en mild försommardag, onsdagen den 6 juni 1990 i Västerås. En till synes helt vanlig flicka föds på BB på Västerås sjukhus. Förlossningen går bra, men strax därefter kommer chocken. När läkaren lyfter den nyfödda flickan blir det tyst. Något stämmer inte. Ingen här har sett en bebis som ser ut så här förut. Och det ska dröja flera veckor innan läkarna kan sätta en diagnos.
Ja, jag lever med en sjukdom, osteogenesis imperfecta. Och på det som förkortning är ju det då svår benskörhet. När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna. Förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom. Och så sa ju sjukvården att jag inte skulle överleva. Men mina föräldrar såg en styrka i mina ögon och att jag inte skulle ge upp i första taget. Så det innebär ju också då att jag har aldrig och kommer aldrig kunna gå. Jag tar mig fram med en permobil som är en elrullstol. Och jag började köra en sån när jag var 2,5 år. Jag har alltid lärt mig under livet att köra både med höger och vänster hand. Eftersom att jag bröt armarna hela tiden som barn. Så var jag tvungen att flytta joysticken som jag kör med då. Och sen har jag kraftig skolios. Jag har ont i ryggen varje dag hela tiden. Och många tycker det är så konstigt hur jag kan ha ont varje dag. Men att det inte syns på mig. Men jag är så där att eftersom att jag är van vid det här så är det vardag. Men så finns det dagar då när det blir jättejobbigt. Och då vet jag liksom inte vad jag ska ta vägen. Och sån dag hade jag häromdagen. Och det var liksom panik. För då hade jag jätteont i ena höften. Så strålar det ner i låret och sen upp i ryggen. Och då vet man liksom inte vad man ska ta vägen.
Det är svårt att förstå hur mycket smärta en människa kan vänja sig vid. Hur ett liv kan formas kring försiktighet, anpassning och ständig beredskap. Men också kring kärlek. För hemma hos Louise blir föräldrarna experter på att ta hand om henne. Och hålla ihop det som gång på gång går sönder.
Alltid när jag var barn, eftersom att jag bröt mig väldigt lätt, minsta lilla spricka på mig gjorde lika ont som att benet var helt av. Och sjukhuset här i Västerås, de visste ju inte hur man skulle bandagera mig. Så då var det ju så att pappa, han var ju min hemmadoktor. Så han köpte ju liksom enkla saker som gjorde då att han kunde göra lätta bandage. Så han använde ju avklippta tår, lättrullar som var liksom använda. Och sen använde han glasspinnar, blompinnar för att göra det så lätt som möjligt men ändå stabilt. Och det lilla hjälpte ju att läka benet. Så det så höll de på väldigt länge. De båda, både pappa och mamma höll på så.
Vad betyder den relationen till dina föräldrar?
Allt. Bokstavligt allt. Och jag önskar att jag skulle kunna ge tillbaks allt de har gett till mig. Men jag kan ju inte det. Rent fysiskt. Men jag hjälper ju dem på mitt sätt. Och det är liksom små saker som deras hemsida och med sociala medier och deras telefoner. För de är inte så tekniska av sig. Det är mitt sätt att visa att jag bryr mig. Men de vet ju också om att jag vill kunna hjälpa till. Och sen blir jag så här ledsen när folk har möjligheter att göra saker fysiskt. Men inte utnyttjar det. Det kan jag bli ledsen över. När jag själv skulle göra allt för att ha fungerande kropp.
När Louise fyller 6 år kommer den stora vändningen som hela familjen har väntat på så länge. Ett läkemedel som långsamt börjar stärka hennes skelett. Och för första gången i sitt liv sover hon en hel natt utan att vakna av smärta.
Den medicinen skulle då stärka bentätheten i skelettet. För då hade jag då haft i totalt 6 års tid dygnet runt ständiga benbrott. Det var en stor milstolpe. Och då var det ju successivt långsamt bättre och bättre för varje dag. Men skelettet var ju fortfarande skört. Men det gick inte sönder lika lätt. Och nu får jag en annan medicin som jag får var fjärde månad. Med en spruta i magen. Vilket inte är skönt. För då känns det som att nerverna sprängs när man injicerar den. Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Och sen att ditt skelett var som en blyertspenna. Och sen när man bryter de två så känner man skillnaden på styrkan på de två. Idag ska jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet som är lite hårdare och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
Åren går och även om kroppen blir starkare försvinner inte känslan av att vara annorlunda. I skolan märker Louise snabbt att världen inte alltid är byggd för den som lever sitt liv sittande.
I vissa årskurser var det tufft. Och på gymnasiet var det tufft vid ett tillfälle för då var det en lärare som påstod att jag hade anorexia bara för att jag inte åt så mycket mat till lunch. Men jag, med tanke på att jag har så liten kropp så kan ju inte jag äta lika mycket som en andra människor. Och jag åt varje dag bara en tekaka och en cola till lunch. För jag tycker inte om skolan, tyckte inte om skolans mat. Och jag blev mätt på det lilla. Och då var jag ifrågasatt om jag hade ätstörning med tanke på att jag var så smal. Och det tog hårt på mig. Eller när man skulle ta studenten kom. Då tänkte man inte heller på att jag satt i permo. Och att man kanske behövde anpassa hur utspringet skulle ske. För då skulle ju alla elever då ställa sig på en liten kärra med en rushbana. Då skulle alla åka ner för den här rushbanan. Och då frågade jag, men hur ska jag göra då? De bara, men du kan ju stå bredvid kärran på sidan och titta på. Jag bara, så jag ska bara stå där och titta på som att jag bara är där. Så att när min klass sprang upp på flaket, då struntade jag i dem. Så då gick jag, rullade jag till min släkt istället. Och då tänkte jag, där är det inte heller så mycket med inkludering. Så då tänkte jag, ja, nu ska vi skönt att slippa den här skolan. Mina föräldrar överraskade mig med en egen bil på till studentfärden. För då skulle jag åka studenttraktorflaket. Men då hade ju de hyrt en cab till mig. Som jag tyckte var väldigt snyggt. Det var väl det bästa på hela skolåret. Att åka i den bilen.
Trots utanförskapet tar hon sig igenom skolåren. Och när hon senare tar körkortet blir det mer än bara ett körkort. Det blir frihet och självständighet. Ett bevis på att hon också kan och att drömmar är till för alla.
Jag fick ju då det här körkortet från min morfar som present. Och jag kommer aldrig glömma den dagen jag berättade och visade honom körkortsbeviset att jag hade klarat det. Och då började han gråta rätt ut. Och han var sån som sällan visade känslor. Och han var ju jätteglad. Och sen kommer jag inte heller glömma den dagen han fick se bilen. När den var klar. Och då frågade han om han ville åka med på en liten sväng med mig. Bara några meter, men det ville han inte. Men han var ju så glad så att han visste inte vad han skulle ta vägen. Så han grät ju då också. Så det var väldigt kul. Det bevisade ju att man klarar faktiskt av saker trots att man är udda. Och sticker ut från normen. För många tror att nej, men bara för att man är som jag. Som inte är som andra fysiskt så klarar man inte av någonting. Men det bevisar ju att det går ju faktiskt. Och jag är ju stolt över att jag tog mig igenom det. För det var ju en dröm som slog i uppfyllelse att jag faktiskt har ett körkort i plånboken nu. Som bevisar att det gick.
Körkortet blir mer än bara ett körkort för Louise. För efter år av beroende av andra kan hon nu plötsligt ta sig dit hon själv vill på egen hand. Och friheten hon drömt om känns äntligen inom räckhåll. Men den nyvunna friheten blir kortvarig. Louise sitter bakom ratten. Hon är på väg för att lämna hunden och sina föräldrar innan hon ska fortsätta mot Stockholm. Det är en helt vanlig bilresa tills något händer. Plötsligt slutar systemet som styr hennes bilanpassning att fungera. Bilen tappar kraft och stannar mitt på vägen. Bakom henne kommer en annan bil, men föraren hinner inte bromsa.
Bilen var ju totalt kvaddad bakifrån. Hela chassit åkte liksom framåt. Permon som satt fast i ett lås i golvet. Låset lossnade från golvet. Och permon åkte liksom bakåt i bilen. Jag bröt båda smalbenen båda fötterna, fick 5 sprickor i vänster skulderblad och höll samtidigt på att stryka med på sjukhuset efter att ha fått för hög dos morfin.
Och där ligger Louise med båda benen brutna, fastbänd i en sjukhussäng. På bara några sekunder har allt förändrats. Och friheten som körkortet gav henne är plötsligt borta.
Jag låg där i 13 dagar. Det tog sån fruktansvärd tid att komma tillbaka. Jag kunde inte sitta i min vanliga permobil som innan, med tanke på att jag hade ju benen gipsade från tårna upp till låren. Och stolen var ju tvungen att byggas om. Och sen var det så att eftersom att jag inte kunde sitta i den här stolen som jag sitter i nu, så bad jag om hjälp av de som hjälper till och vill skapa hjälpmedel, hjälpmedelscentralen som det heter, att skaffa någon tillfällig snabb lösning till mig som jag kunde sitta i. Men det var så här, nej men det går inte, vi kan inte. Och då blir man så här, nej men hur ska jag då kunna börja sitta upp och lära kroppen att sitta upp? Så då byggde ju pappa ihop en tillfällig stol till mig. Så han åkte ju till som återbruket och hämtade lite olika grejer som han visste att det här skulle funka. Så byggde han den där stolen som jag kunde börja sitta i. Då fick vi igen då lösa problemen själva. Och jag var väldigt nedstämd psykiskt. Just på grund av att jag inte kände mig rätt dömd av allmänheten och myndigheter. Och att jag kände att nej, men det här är ju bara för att jag är annorlunda. Och folk ser inte mig som personen Louise, utan ser bara den handikappade korta kvinnan som kör bil, som inte ska köra bil. Och det har jag verkligen stått fast vid och jobbat för, att man ska se en person för den man är och inte döma efter kroppen. Så det var en kämpig period och kan vara fortfarande när man tänker tillbaka på det.
Det tog lång tid för kroppen att återhämta sig efter olyckan. Men det som kunde ha blivit ännu ett bakslag blir istället en vändpunkt. Mitt i smärtan växer en ny drivkraft fram. En vilja att berätta och äga sin historia. Louise börjar skriva ner sina tankar och erfarenheter. Och några år senare ger hon ut boken Porslinskvinnan.
Ja, den skrev jag ju då under processen efter krocken för att kunna bearbeta hur jag mådde. Jag provade att gå till en sån här psykolog. För jag kände att det var något i kroppen som inte var som det skulle. Och då så sa ju psykologen, ja men du, det är bara en krock, så stryk ett streck över det bara, så kommer det gå bra. Så kommer du må bättre snart. Så då gick jag aldrig tillbaka mer till den personen. Sen gick jag till en annan person och hon skulle snart bli mammaledig. Så hon var ju höggravid, så hon tyckte det var jättebra att prata med. Så då var det inget mer med henne heller. Så då slutade jag gå och prata med någon. Och sen så föreslog, tror det var min mamma, hon bara, men prova att skriva ner dina känslor. Du sitter ju så mycket vid datorn. Så då började jag skriva ner.
Där har vi den. Berätta, vad har vi här framför oss?
Ja, här har vi min bok, Porslinskvinnan. Och den här bilden är ju då tagen här utanför mig. Så jag sa ju till fotografen att jag ville ha med vattnet här i bakgrunden. Och även lite vass.
Vad symbolerar det för dig? Varför var det så viktigt att få med?
Ja, det symboliserar lite frihet och natur för mig. För jag är uppväxt ute på landet. Där jag har liksom, är uppväxt med natur och vass och vatten och sånt. Och det ser jag som en frihet och ett lugn att vara vid vatten.
Hur känns det när du håller i din egen bok och bläddrar i den?
Väldigt, väldigt konstigt att jag lyckades göra det. Jag var ju så nära på att ge upp flertal gånger. Men till slut så tänkte jag, nej, det kommer bli bra till slut.
Är det den första?
Det här är min första elrullstol som jag fick när jag var 2,5. För då fick jag den av min dåvarande sjukgymnast Mia och min arbetsterapeut Anna.
Och det vi ser är ju en bild på permobilen i utomhusmiljö. Den är vit, rosa detaljer. Vill du berätta lite mer om den?
Ja, sen är det ganska breda framdäck, svarta breda framdäck, vita på utsidan. Och sen är det ett glasplastbord som joysticken är i mitten så att jag skulle sitta säkert och inte få saker på mig. Men det var under någon första vecka där då råkade jag backa in i pappas bil. Och det tyckte han var lite rolig. Så han bara, oj då, det var en bil där. Det tyckte jag var jätterolig, så då skrattade jag rakt ut. Och sen råkade jag backa in i mammas bil också. Det tyckte jag också var jätteroligt. Så ja, man är ju bara ett barn. Så det gick ju bra till slut.
Idag delar hon sin vardag med tusentals människor på sociala medier. Hon visar livet precis som det är, utan att försköna verkligheten.
Idag handlar ju mycket på sociala medier om mode, skönhet och mat och allt möjligt. Det handlar liksom sällan, tycker jag, om riktig liksom livssituation, vilket jag tycker är viktigt.
Och vad är det, vilka delar försöker du visa då av ditt liv?
Ja, hur kämpigt det faktiskt är bakom den glada fasaden. För jag visar ju oftast min glada sida. Och jag tycker ju samtidigt inte om att visa hur jobbigt jag egentligen har det. Men jag vet ju också att det är den sidan som folk tycker är intressant att se. Men jag vill ju även också visa att jag är en glad person av mig till vardags. Trots att jag har ont varenda dag.
Men vad betyder det då för dig att dela din vardag och din verklighet så öppet som du gör på sociala medier?
Ja, jag delar ju mer för att folk ska förstå att när en person är annorlunda som mig så är jag ändå som alla andra. Och jag har drömmar som alla andra.
Men vad hoppas du mer då att människor som följer dig, som känner igen dig, vad vill du att de ska känna eller ta med sig?
Att de ska uppskatta allt de kan göra i livet rent fysiskt, först och främst. Ta tillvara på allt de kan göra och sen inte dumma folk i förväg. För jag skulle göra allt för att kunna bara få känna på hur det är att gå. Och det är sådana små saker som många tar för givet som jag drömmer om att kunna få göra, men aldrig kommer kunna göra. Vilket kan få mig att gråta ibland. När vissa tycker som att ja, men det är så jobbigt att behöva gå upp idag. Eller det är så jobbigt att gå ut med soporna. Man bara, ja, men jag skulle göra allt för att kunna gå. Eller bara ställa mig rakt upp och ner.
Är det något som du brukar tänka på?
Väldigt ofta. Jag brukar ju bara sitta, när jag sitter på balkongen nu på somrarna. Eller bara när jag är ute och rullar på promenader. När jag ser folk bara typ springa. Då brukar jag tänka så här, undrar hur det känns att göra det. Hur känns det där? Hur känns det liksom bära sin kroppsvikt på varje fot ett steg i taget liksom? Bara så här, kan klä på sig själva och ta hand om sig själva på egen hand och inte alltid behöva ha någon vid sig. Och så jämför jag också mycket hur andra är i sina liv jämfört med mig. För många i min ålder idag kanske är gifta och har fått barn och skaffat hus. Och sen tänker jag samtidigt andra handen att jag har ju fått gjort mycket som andra inte har gjort. Jag vänder ju på tänket då.
Vi lämnar lägenheten och rör oss sakta ner mot vattnet. Det blåser och regnar på oss. Men Louise vill ändå visa mig hennes favoritplats. En plats hon går till för att fylla på med energi när allt blir för tungt.
Nu står vi på en brygga som jag brukar ofta gå till för att få lite frisk luft och fin utsikt när jag inte vill gå så långt hemifrån, men ändå byta miljö.
Är det något speciellt du brukar sitta och fundera över?
Jag brukar mest tänka nya sociala medier-content vad jag ska dela. Så jag får ofta nya idéer här vid vattnet. Har någon konstig anledning så kommer det alltid här. Vilket jag tycker är bra, för då vet jag vart jag ska gå. Jag gjorde ett häromdagen där jag visade hur folk bemöter mig första gången när de inte tror på min ålder. Och då gjorde jag en reel på det. Hur man inte ska tänka och göra när man bemöter en person för första gången. Och det har ju gått ganska bra med den.
Du har lyssnat på Verkligheten av mig, Lia Cepeda Persson. Producent var Gustav Asplund. Tekniker var Astrid Anka Krona.
Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.